Måsen. Gryningen drar sakta bort mörkret från himlen över Öresund. Ur mörkret dyker skuggor upp som i unga kvinnors drömmar och ur dem vita segel. Gryningens tystnad bryts av hornstötar från en båts siren, djup och avlägsen. Där himlen möter havet och skapar en svajande blåaktig ridå seglar en båt med snövita hissade segel. En gammal man står med handen ovanför sina ögon och försöker tyda båtens namn, men bokstäverna trängs i en rad som egentligen kan betyda vad som helst. Måsen, det måste vara måsen, viskar han, medan han stirrar mot skönheten som ljudlöst seglar längs linjen där vatten och himmel sys ihop. För hans ögon dyker bilden upp av en ung och vacker sjöman i vit uniform med en arm utsträckt mot honom. Som erfaren soldat och beprövad kommunist hade han efter kriget stannat kvar inom försvarsmakten som radiotelegrafist och senare även som instruktör inom telegrafi. De bästa radiooperatörerna bjöds en dag in till kulturhuset. Där var det musik och officerare med sina fruar. Mat och dryck av kunglig i klass, allting fanns där för dem. Militärerna hade roligt, många var berusade, men han begav sig hemåt tidigt för att sova. Vart är du på väg? Undrade en av officerarna. Hem för att lägga mig, svarade han. Några dagar efteråt blev han inkallad till en överordnad som berättade att han blivit utvald till att vara en av telegrafisterna på Titos båt Måsen. Att han måste packa sina pinaler och anmäla sig hos kårens ansvarige för ytterligare information. Förstått, svarade han och bad om lov att lämna lokalen. Kort därefter påbörjades förberedelserna på Måsen inför Titos långa resa. Man skulle kunna skriva flera böcker om alla regler på Måsen, om disciplinen, renligheten, kontrollerna samt möten mellan soldaterna och Tito. Han mindes ett av besöken i Istanbul, en moské som han aldrig skulle glömma. Då han strosade genom den, besatt av något obeskrivbart, tecknade han med arabiska bokstäver sitt namn på en tavla. Han tänkte inte mer på det, men dagen efter ropade general Gosniak upp hans namn. Jakob, jag är general, skrek han tillbaka så högt han bara kunde. Kom med mig, sa generalen och gick mot en av hytterna på båten. Kan du skriva på arabiska? Undrade generalen. Det kan jag, general. Varför har du inte berättat det för oss tidigare? Ni frågade aldrig, general. Är det han? Generalen riktade frågan till en civilklädd som också befann sig i rummet och som Jakob inte ens hade lagt märke till. Ja, det är han, svarade mannen och nickade med huvudet. Ni kan hämta honom om en timme, sa generalen till den civilklädde och följde honom till dörren. Jakob, du får stå ditt eget kast, du förstår nog, sa generalen och påminde honom om besöket i Istanbuls moské. Jag vet, general. De vill gärna prata med dig. Tito har gett dem lov. Du ska dit om en timme, så skärp dig nu. Du får inte ta pistolen med dig, men ta med fodralet och presenterna. En säkerhetsofficer tog hans vapen ur fodralet som hängde under armen och som de alltid var tvungna att bära. Istället för vapnet la han ner något annat. Jakob fick inte se vad det var. I händerna fick han en stor väska fylld med karameller, choklad och kaffe. Den civilklädde mannen som tidigare varit i rummet kom nu tillbaka tillsammans med chaufför och stor limousin för att hämta Jakob. Senare kunde han i minsta detalj beskriva sin väg genom Istanbul i den stora svarta bilen, vägen mot Safra och senare mot moskén, full med människor som väntade bara på honom. Esselam aleikum och merhaba, hälsade han alla innan de hunnit säga något. Esselam aleikum, svarade hundratals röster. Han berättade för dem vem han var. Var han kom ifrån, vad som hade hänt med hans föräldrar under kriget och vad som hade hänt med honom själv. Alla som Chetniks kunde komma åt mördades i min by. Min mor dog några dagar efter att ha blivit nerstucken med en stor bajonett. Vi flydde mot Rina, hon stannade kvar för att hon inte kunde fly. Ett av hennes ben var kortare. Vi flydde mot Sarajevo. Jag fick bo på ett hem för föräldralösa barn i Doboj. Kvällen innan tyskarna bombarderade Doboj och hemmet som jag bodde på tog min kusin Hassan med mig därifrån. Jag blev partisan och stannade med dem ända till krigets slut. Fanns det några muslimer bland partisanerna, undrade de. Tito gav alla en chans att slåss mot fascisterna och att överleva, även muslimerna. Fanns det inte muslimer hos Ante Pavelic också? Det gjorde det. Både hos Pavelic och hos tyskarna, men de utnyttjades bara för att strida mot serber, judar och partisaner. Att vara brottsling har aldrig någonsin lönat sig för vare sig muslimer eller några andra. Tyskarna grep min bror Halim i Sarajevo och tog med honom till Stalingrad där han blev tvungen att strida mot ryssarna. Det var bara Gud som räddade honom levande ur den situationen. Finns det några muslimer i din by idag? Ja, de som överlevt har kommit tillbaka, byggt upp sina hem igen, tilldelats en lärare av makthavarna, fått en affär och ett stadshus. Finns det någon imam i byn? Inte just i vår by, men det finns en imam och en moské i grannbyn, så människor går dit på fredagar för att be, och på lördagar får barnen undervisning hos honom. Är ni tvingade av makthavarna att avstå från Mohammeds lära och att äta fläskkött? Nej, vad har ni fått det ifrån? De som vill får gärna gå till moskén, och jag äter inte fläskkött och blir inte tvingad till att äta det heller. När han återvände till båten tog säkerhetsofficeren hand om det som han haft i fodralet under armen och gav honom order att gå och förbereda sig för rapport. Strax därefter kallades han till salongen på båten, och där inne satt Tito, Jovanka, generalen och ett par officerare. Var hälsad marskalk Tito, sa han och gjorde honör. Sätt dig, soldat, sätt dig ner, svarade Tito. Nu vill vi gärna höra hur du hade det där bland dina egna, sa generalen och gav tecken åt en officer att starta en bandspelare. Från bandspelaren hörde Jakobs röst. Esselam aleikum och meraba. Jakobs ben började darra och han fick en obehaglig känsla i magen. Han förstod att de hade spelat in allting från ögonblicket då han satte sig i bilen, samtalen i bilen och i moskén. Som jag uppfattar Jakob kan det inte bli mindre än 5 år i fängelse, log generalen och tittade på Tito. Skämta inte så där med min soldat, sa Tito och frågade Jakob om han ville ha ett glas whisky. Han nickade bara istället för ett svar. Dagen efter lästes det upp inför alla soldater att Jakob Ceausescu, efter en korrekt representation av sitt hemland inför utländska medborgare, nu belönas med 1000 dollar samt 10 dagars ledighet under resan tillbaka till Jugoslavien. Marskalk Titos underskrift stod längst ner på dokumentet. Mer än 1 år efter denna händelse fick Jakob ett brev från generalstaben där de undrade om han ville åka till Etiopien för att arbeta där i några år framåt. Det stod även att det skulle innebära arbete med samma sorts radioapparater som han tidigare hade skött inom militären, rättare sagt på måsen. Några dagar bar han brevet med sig i fickan vart han än gick, berättade om det för alla och till slut tackade han nej till jobbet med förklaringen att han hade gift sig och redan skaffat ett jobb som han helst inte ville lämna, om det inte var ett måste. Bara en liten del av måsen finns kvar i den gamles minne när han äntligen ger sig av från stranden. Hårt utan nåd, likt sjömän i taktfast marsch, stöter han med sin käpp i sanden. Och då lyfter han upp den i luften för att vinka åt båten och sjömännen som försvinner långt bort där ute på havet.